Berättelsen om segersällskapets fram fortsätter här på andra kassettens första sida. 1960 på årsmötet kom det upp ett förslag att vi borde bilda en juniorkommitté. Det växte upp juniorkommittéer på de övriga sällskapen runt om och fram borde även ha en. Vilket också blev beslutat. Den fick en god start redan från början. Redan året därpå utannonserades ett seglarläger på Framnäs som inte bara innebar att de fick lära sig segla och de fick mat, de fick även inkvartering. Styrelsen var välvilligt inställd redan från början till kommittén och dess arbete. I första seglarläget så fick vi hyra eller låna rum till flickorna att övernatta i medan grabbarna sov i syskonbädd uppe på rotundagolvet. Maten den togs an av kommitténs damer eller damer i damklubben som sedan har stått för mathållningen under alla seglarläger fram till dags dato. Det blev som sagt var succé redan från början. Tyvärr hade vi inget båtmaterial till att börja med. Optimistjollen hade inte kommit. Den var på förslag och Gunnar Hildebrand som var ordförande då. Vi diskuterade om vi skulle ta den som vår båt. Men vi var inte glada i den för vi tyckte inte det var mycket till båt. Men så var turen på vår sida för att lotteriet året därpå, alltså 61, gav inte så mycket vinst. Men två outlösta vinster var GKSS Eker. Och styrelsen bestämde då att de skulle disponeras utav segelsällskapets Frams juniorkommitté. Och vi var ju jätteglada för att då hade vi någonting att segla med. Ekan kunde ju vara flera stycken i samtidigt. Så de med ekerna till hjälp och sedan med hjälp utav K6er och kostrar så hade vi seglarläger. Vi hade då bland annat skadeseglingar ner till någon holme där vi grillade korv och så. Och det var väldigt populärt. Under vinterhalvåret så fortsatte kurserna inne i stan. Först hade vi ihop med kryssarklubben. Sedan hade vi egna kurser på Barken Viking. Och det var ju rätt miljö för att ha seglarungdom. Vi höll till där nere och där fick de lära sig läsa sjökort, slå knoppar och så vidare. Och vi hade då även på sommaren ordnat seglingar så vi hade prisutdelningar och så vidare. Så vi hade kontakten alltså hela året. De två ekerna hade vi en pristävling om vad de skulle heta. Det var många förslag men till slut enades man om att de skulle heta Dripp och Dropp. Och de var i juniorkommittén i många år ända tills optimistjollen tog över sedan. Och den kom ju mer och mer optimistjollen. Det byggdes jollar. På Båtsmansgården i Kaverös kunde man köpa en sats färdig med rigg och alltihop och fick man montera ihop den själv. Och det var många fäder och ungdomar i Fram som tillbringade kvällarna där med att hjälpas åt att snickra ihop sina jollar. Och det var en god, fin gemenskap och det var väldigt roligt att komma ut med lastbil till Fram med en 6-7 nya optimister och ett par joll i skott som också tillhörde den kategorin av småbåtar som var populär då. Och det var ju... Men vad skulle man göra av dessa båtar sedan? För att vi hade ju ingenstans att lägga dem. Till slut så blev det så att vi byggde en liten jolleslip. Ungefär där, ja exakt där den ligger nu, men den bestod bara av ett par plankor som man kunde dra upp båten i. Men ungdomarna fick ju då rigga av utsidan utav bryggan och sedan skjuta under båten och ta upp den. Och likadant när de skulle i den, under med båten och så i med riggen och så iväg. Det var lite tungrot, så juniorkommittén kom med det förslaget att vi kapar bryggan. Den biten, så får vi en öppning där. Och det mötte ju motstånd. Det var många som var lite gramse på oss för vi kunde komma med en sån vansinnig idé att kapa av bryggan en bit. Men det går med lite tjat och lite övertalning så gick det. Och bryggan fick då det utseendet den har idag. Och jag tror inte att någon behöver vara besviken på det. man kan ju komma runt och det är lätt för juniorerna att ta ner sina båtar nu. Nu har ju den ursprungliga jolleslipen vuxit både i längd och bredd, så att den är ju bra mycket bättre nu än den var på den tiden. 1978 satte vi igång och bygga juniorstugan, och där ställde medlemmarna upp som vanligt rätt fint. Så den är nästan byggd det mesta i egen regi. Vi hade då en AMS-anställd som Morgan Olsson på Karlsson som var med och byggde färdigt den sedan. Men 1978 invigdes den juniorstugan vi har idag. DKSNs Ekans tid blir dock rätt kortvarig som kappseglingsbåt. Den försvann från fram. Vi sålde våra båtar samtidigt ungefär som den försvann från kappseglingsarenorna i övriga sällskap. Det blev optimisten som tog över. Sedan kom ju rätt snabbt plasten. Och det innebar ju att nästan alla juniorbåtar byggdes ur plast. Sen kom ju inte bara den, utan det kom ju flera andra. Och det fanns ju ett otal juniorbåtar då. Både på gott och ont kan man säga. Hur det var med de gamla träbåtarna, det var något gediget över dem. Och det var roligt att segla med dem. Men det är en svunnen tid och ingen tog gråta över spillmjölk. Däremot vill jag kanske slå ett slag för de två pampiga vandringspris som juniorerna har stående ner på vår expedition. Det ena priset heter Margueritepriset och det är skänkt ut av Gunnar Hildebrand och döpt efter hans båtar som hette Marguerite allihop, samtliga båtarna. Det är ett vackert pris och inteckning i det priset får den framjunior som placerar sig bäst på framnästdagen. Det andra priset heter Fisken och det är skänkt ut av flyttningsbyrån, också ett väldigt pampigt pris. I det priset får den inteckning som har gjort bäst, som har varit den bästa junior under året eller under säsongen. Det finns åtskilliga namnteckningar på detta, på juniorer som nu har vuxit ur skorna har gått till större båtar, men rätt intressant att se namnteckningarna på dem. Och de har tyvärr fallit något i glömska. De har inte varit utdelade på de senare åren och det är synd. Men det är väl ingenting som säger utan att de kan komma till heders igen. De finns där och de vill få propagera lite mer för dem. Så tror jag nog att det kan bli lite mer namn på dem och det kan skapa lite intresse bland juniorerna. Det är synd för många har inte sett de där vackra priserna, för det är verkligen värt något att tävla om. Efter den lilla utvikelse om juniorerna så går vi tillbaka till de större båtarna. Och jag har talat om att S-frammarna, de registrerar sina båtar med SSF, också ett löpande nummer då på båtarna. Då fick man ju en bra kläm på vad båten hörde hemma och han var med i vårat register. De andra sällskapen tyckte detta var en bra idé och de följde efter. Så till exempel i Gullman, de hade SSG och sitt nummer i sina segel. Halmstad HSS och så vidare, Såtefjorden SSS. Och det var ju väldigt roligt för att båtarna träffades, man såg vilket sällskap de var ifrån. Och man visste vad det var, att det var det kosterbåtar som var registrerade i kosterbåtssällskapen. Men det hade ju hela tiden funnits en idé om att ha någon sån här enhetlig märkning på kosterbåtarna. Det var ju så att det fanns ju massor av kosterbåtar som inte var med någon av dessa sällskap, men ändå var kosterbåtar. Och man tyckte att de borde registreras som sådana. Så mitten på 60-talet så kom den idén att man mäter in alla kostrarna i Svenska Kosterbåtsförbundet och så får de ett nummer där. Och då gjorde man så att man K-märkte alla kostrar. Inte så som man K-märker gamla trähus, utan K, det stod för koster. Och de som mätte in enligt reglerna och var registrerade i Svenska Kosterbåtsförbundet, de hade ett K och så hade de segelarean, till exempel K20 på 20 kvadrat, K25 och så vidare. Och under det då hade de registreringsnumret ett S betyder att det var hemma i Sverige. Och så då ett löpande nummer. Alltså K25, S18 till exempel och så vidare. Då såg man med en gång vad det var för en båt, för den var ju registrerad i Kosterbåtsförbundet. Och det var ett väldigt bra system som anammades av samtliga sällskap. Enda undantaget utav denna märkning, det var faktiskt K6-erna. De hade ett eget emblem. De hade ju Kosterbåtsförbundets emblem med de två tornen på Nordkoster och en sexa emellan där. Och de hade då löpande nummer med början från ett och så vidare uppåt. Men de som sagt hade en egen märkning. Nu hade plasten börjat komma även på kölbåtssidan och tog över mer och mer. Det byggdes inte så många träkostnader, de blev för dyra att bygga och så vidare. Och det gjordes då många olika förslag på kosterbåtar i plast. Den som har lyckats bäst, det är väl faktiskt Allegron som har gått upp ut i flera hundra exemplar. Och sedan har det kommit en del andra båtar, mer eller mindre lyckade. Nu var det slut med den tiden då man kunde ställa ut en nybyggd och nylackad lottbåt på torget. Det gick inte alls ekonomiskt ihop att göra det längre. Den sista lottbåten vi hade, den byggdes 1963 och den gick med förlust på en 3000 kronor, något över 3000 kronor. Tidigare lottbåtar, vi kan säga så att alla lottbåtar från den första som var start fram till 1933 så lottades de ut bland medlemmarna. Och efter det så kom ju de här båtarna som vi kallade allmänna varulotteri som gav en hel del pengar under årens lopp. Det var över 230 000 kronor vi gick in den vägen. Men det var ju också oerhört mycket arbete med dessa båtar. De skulle flyttas och så vidare. Så 1963 hade vi den sista lottbåten, om vi bortser från 100-årsjubileets utlottare som var en gammal båt som restaurerades och gjordes i ordning och var i nyskick när den ställdes ut på Frölunda torg och båtmässan. Frammare och frambåtar har även visat framfötterna, man kan kalla det så, när det gäller långseglingar och väldigt strapatsrika seglingar. Vi har paret Sten och Britta Holmdahl som med sin Koster Viking seglade jorden runt utan motor. En bragd som på den tiden ansågs vara väldigt stor. Och för detta fick de Trafiks gyllene ankare. Det seglar den bästa och finaste seglartrofén man kan få för en utförd bragd. Jag kan nämna grabbarna i monsunen, den lilla 6,5 meter långa 20 kvadratmeters monsunen med Åke Eliasson som skeppare och Gunnar Hildebrand och Tore Wolf som besättningsmän seglade via Kanarieöarna över till Amerika. Också utan motor, fanns ingen motor i båten. Och det var en bragd som väckte uppseende, inte bara här hemma utan även i Amerika, och de var intervjuade i åtskilliga båttidningar och fotograferade på den sidan. Jag kan också nämna det att Åke Eliasson var väl kanske den första som hade en flushdäckad Koster. Han hade vid sina tidigare kappseglingar bland annat i Holland och där med en långdragskylle kommer på att överbrytande sjö gör väldigt illa vid ruffen och är väldigt motstånd. Så han ritade helt enkelt en flush. Och monsunen var alltså flushdäckad. Ett som många har tagit efter och andra kanske har tagit äran åt sig av. Vi har fler nämna. Man kan ju kanske inte räkna upp alla, för det har ju funnits frammar ute på haven i alla tider. Men vi har ju P.O. Rammen som ensam seglade jorden runt. Kom hem 1996. Han är förresten ute på sin andra långsegling, om man nu inte ska räkna Island och Shetland och så som han har stuckit emellan med. Men just nu ligger han i Japan när detta läses upp. Och det blev väl antagligen en andra jorden runt segling för honom. Han hade tänkt att gå till Kina men får tyvärr inget visum att komma in i Kina. Det har sina sidor med det där med politik och och sådana saker att göra. Han är som sagt var i Japan för närvarande. En annan som ligger ute och har legat ute väldigt länge, det är Lasse Zachariasson som har gått över till Amerika, och via Guatemala har han gått upp i Nordamerika i kanalsystemet. Han har varit i New York och fortsätter in i sjöarna där. Och det finns många andra som har skrivit sina namn i loggböckerna som är värda att minnas. Med dessa snabba förändringar från trä till plast på 60-talet och så vidare, så kunde man ju tro att träbåten var helt ute. Men det kan vi inte säga den är. I vårt register har vi ju försökt att hålla reda på så många kosterbåtar som möjligt under årens lopp. Det är en historisk återblick kan man säga. Och nära nog varje vecka så får vi förfrågningar på folk som har köpt eller tänker köpa en kosterbåt. De vill veta dess historia och de har väldigt intresserade vem som har ägt dem och hur de har sett ut ursprungligen och så vidare. Vi försöker så gott vi kan att hjälpa dem. Vi skickar till dem fotostartkopior på vårt register och så vidare. Och det är rätt intressant med dessa kontakter vi har både i Finland, Norge och Danmark, och givetvis i hela Sverige från Umeå i norr runt hela kusten upp till Strömstad. Det är kosterbåtsägare som ringer och frågar, och kosten har ett grundmurat intresse i folks hjärta. På den jubileumsegling vi hade 1996 hade vi en veteranklass, och det var glädjande att se när dessa gamla båtar, då har vi klipper som jag nämnde tidigare som gick på grund utanför Varberg. När den var hemmahörande i Stockholm nu, när den kommer ner till jubileet och ställer upp i seglingen. Jag tror att den inte var med ett par år gammal, men då är den dock nära 115 år gammal. Och för att inte tala om kondoren som är sen 1914-16, som också är ett ypperligt skick. Att se dessa gamla båtar med sina gaffelsegel, det är något pampigt, det är något fint. Och jag kan nämna fler båtar som seglar omkring på kusten som har en över 100-årig historia och som ägarna vårdar ömt och är rädda om. Jag har tidigare nämnt köpet av Framnäs, och man borde kanske gå in på det kapitlet lite till, för att Framnäs är en kulturhistorisk mark i allra högsta grad. Man har forskat lite grann i det där och man har kommit fram till att under den stora sillperioden som började i mitten av 1700-talet och var fram till mitten på 1800-talet, då växte det upp enormt mycket trankokeri och salterier ut efter hela Bohuskusten, och inte minst på Björkerå. Vi har kartor från 1793 där Framnäs, eller Tommetaska som det heter på kartan, är inritad med sina byggnader. Där låg salterier ända uppifrån Bovik, Ängholmen utanför, hela vägen är Skarvik, Stora Rörvik och Lilla Rörvik och så vidare. Tommetaska, Florentineskäret. Nogsalterier, tätt. Och där bodde folk ute på öarna. På den kartan jag nämnde från 1793, där finns alltså såväl magasinsbyggnaden som Norra huset och disponentbostaden inritade. Det betyder alltså att dessa byggnader är sedan 1700-talet, de är alltså över 200 år gamla. För att gå lite historiskt tillbaka så kan vi börja med magasinet. Den var alltså, som vi säger, 1793. Tydligen så har den varit byggt några år tidigare, för eftersom den var inritad på den kartan, och ett gammalt köpebrev från 1890 talar om att det var en ny ägare som hette Sandström som tog över, och han skulle ha trankokeri och silsalteri där ute. Magasinsbyggnaden, det är ju den långa byggnaden som har toaletterna i ena ändan som vi vet nu, med gaven ut västeröver åt Karlsson till. Det var i undra botten var det verkstäder. Det var snickeri och smidesverkstäder. Med den andra våningen bestod utav ett stort kafélokal, utspisningslokal för de som jobbade på UN på den tiden. Det byggdes ju sedermera om och fram till lägenheter för medlemmarna. Och den västra delen därav, den användes första tiden av frammarna som expeditions- och kafélokal. Vi kan också se, och det var även sen frammarna kom över, så fanns det en stor bjälke utifrån vinden. På det, det fanns ett gavelfönster som numera är borttaget, där gick en bjälke ut och det hade man en hissanordning. Man kunde alltså hissa upp tunnor och grejer upp på vinden. I vinkeln med magasinsbyggnaden så ligger ju ismagasinet, eller isborden som vi normalt sett säger. Det är lite förvecklingar här för att en del kallar det magasinet, men det är alltså isborden var det ställe där man på vintern sågade upp is, eller förvarade is på vintern. Man sågade upp ut isen och lade den i sågspån så den skulle hålla sig. Den har även fått namnet Maria Resu av den anledningen att på långsidan så sitter det en skylt, en gammal fartygsskylt, Maria, Maria från Resu. Den skylten hittades en gång där och gjordes i ordning och spikades upp där. Så Maria Resu och isborden är sak samma, med den magasinsbyggnaden är den långa byggnaden. Jag har hört att många gånger det är lite förvecklingar där. I norra huset, som också har en särskild historia, där var det tunnbinderi i första våningen och logement i andra våningen. Den byggnaden har varit dubbelt så stor. Vi har gamla foto i vårt arkiv som visar att den var dubbelt så stor som den är idag. Och att den låg då med gavlarna i nord-sydlig riktning. Medan idag ligger med gavlarna i öst-västlig. Huset har alltså kuttats av någon gång i tiden före frammarnas tid. Och gjorts, kortat av ungefär med hälften skulle man förmoda att de har gjort. Går man upp för trappen från cementplan upp på den som vi kallar brända tomten där uppe. Det kallar vi den brända tomten för där låg nämligen ett bostadshus som ägdes eller disponerades utav disponenten för verksamheten där ute. Huset hette Frideborg och det brann någon gång på 20-talet. Och de talar om på Karlsund att det brann på vintern när det varken bar eller brast, isen varken bar eller brast. Så ingen brandkår kunde komma dit. Men de hade sett ägaren tidigare plockat ut en del prylar, möbler och sånt innan. Så det var väl meningen att det skulle brinna. Man vet inte. Och det är inget för oss att forska i. Det har vi inte med att göra längre. Den byggnaden har vi tyvärr inget bra kort på, men vi ser på gamla kort ifrån Karlsson som har fotograferat ut mot Framnäs. Där ser man byggnaden klart och tydligt på berg. Den ligger så högt så den syns över alla andra. Även gamla Frammares stuga har varit inritad på dessa gamla kort. Och sen så gör vi ett hopp ner till södra byggnaden som vi tyvärr inte vet när den är byggd, men jag skulle tro att den är byggd sekelskiftet 1700-talet, 1800-talet. Det var ju logement och bostäder och för sådana som var anställda där. De gamla kartorna visar också att det har funnits både brygger, småbrygger och skjul och verksamhet i, runt om i bergen där. Nere i Smutta fanns ju där gamla dansbanan sedan kom, där var ett stort salteri som, och trångkokeri som låg där nere. Det bodde ju folk runt i bergen och går man en promenad som man ofta gjorde förr innan vägen kom till Björke och man går upp i bergen, över bergen som man fick göra på den tiden, så hittar man flera gamla husgrunder där folk har bott där uppe i, som man sedan har flyttat därifrån. För när sillen försvann, försvann också folket därifrån. Jag kan ju nämna också att frånsett, där bodde folk under sillperioden, så har den Framnäs använts till mycket annat under årens lopp. Det har varit pensionat och det har varit barnkoloni. Och tydligen har det inte burit sig något, för det har aldrig blivit någon riktigt fläkt över, utan det har legat lite för fäfot i vissa årtionden. på våra gamla fotografi har vi, och det finns säkert de som var med på 30, 40, 50-talet, att hela cementplan var uppritad med streck för tennisspel. Det var alltså markerat för tennis nere på cementplan. När främmarna övertog så fanns det ju inga vägar upp till rotundan, ingen väg eller ingen trapp nerifrån Smutta upp till rotundan. Utan det har ju tillkommit under främmarnas tid. Och jag nämnde tidigare att den stentrappen som är på magasinsbyggnaden på södra sidan, den är också främmarna byggt där. Det var ju så också att ute på holmarna, runt om alla småholmar, så bodde folk. De jobbade på dessa trångkokeri och salteri som fanns överallt. Och det har skrivits en hel del böcker. En intressant bok, den heter Det hände på Öckeröarna, och den är skriven av Daniel Fransson på Knippla. En väldigt trevlig bok som man kan trevlig på ett sätt att den är intressant, men man får också en inblick i det hemska som hände när sillen sedan försvann, den misär som blev följden av detta. Folk som bodde ute på småöarna, Fjärrholmen, Bårholmen och så hela vägen upp efter, de hade ju inget att livnära sig, utan de fick göra insamlingar för att de skulle kunna dels få föda och dels få dem därifrån så de kunde komma under drägligare förhållanden. När vi är inne på böcker kan jag nämna också det att Fredbergs gamla Göteborg, som är ju en gammal klassiker när det gäller göteborgarna, den nämns Framnäs som den första platsen där det anlades en guanofabrik. Så att den är i högsta grad kulturhistorisk, den marken vi besitter nu. Och kanske i detta sammanhang också borde nämna en sak som är rätt intressant. Många, de flesta kanske tror att Fram döpte det till Framnäs. Så inte fallet. Det är så att hela den delen utav ön hette Framnäs innan frammarna kom hit. Så det är ju en lycklig omständighet just att namnet passar så bra in i vår verksamhet. Gamla Framnäs, som vi säger också, som också är markerat på kartor, det är den delen strax norr om vårat Framnäs. Det har nämligen visat sig på senare kartor efter fram har kommit hit, så kallar de det för nya och gamla Framnäs. Gamla Framnäs är egentligen där ångbåtsbryggan och det ligger idag, utan vid parkeringsplatsen och strax norr därom. Jag kan också nämna en sak, det är att när frammarna kom dit så var det ju rätt kallt där ute. Det var ju bara berg. Den enda planteringen som fanns, det var runt disponentbostaden. Där är ju en syrenhäck som löper efter muren norr om våran brända tomt där. Där är den inhägnade då, den trädgården. Och det fanns en hel del fruktträd. Det är inte mycket kvar till dem, de har tynat bort och dött. Där det står en köstbärsäck fortfarande kvar vid berget vid magasinets norra gavel. Men främmarna, som ju lite på, alltid har varit på aletten, på 1940-talet köptes det in inte mindre än 200 furuplanter och planterades på Framnäs. De ståtliga furorna som är på vägen nerifrån cementplan och står ut efter gången upp till rotundan, de är alltså planterade utav Fram. Och även de i bergen söder därom. Det är frammarna själva som har planterat. Så man förstår att det ligger åtskilligt med arbete bakom att få den anläggningen se ut som den gör idag. Och vi och våra tidigare medlemmar stort tack skyldig, och det gäller att förvalta det väl. Vi kanske borde i detta sammanhang ge en eloge till damklubben som har stått för den fina barrträdsplantering som löper efter muren på cementplan. Det är damernas som har stått dit både med växter och skötsel utav dem. Jag kan också gå tillbaka lite grann och berätta att när vi övertog Framnäs, så fanns det ju bara elektriskt ljus till magasinsbyggnaden. Och det var inga kraftiga ledningar som gick dit, utan det har byggts på undan för undan. Och byggs på fortfarande än idag, för det verkar inte som vi skulle få till det räcka nog. Likadant var det stort bekymmer, det var ju färskvatten. Det fanns ju ingen sommarledning, ingen kommunalledning då. Utan det var så att uppe på berget, högsta punkten, där uppe det där järnkorset står åt, på Kalvsundssidan, eller åt Kalvsund ska man säga. Där uppe är en naturlig brunn som grävdes ut och cementades, och den höll hela Framnäs med vatten hela sommaren. Enstaka somrar när det var väldigt mycket folk och väldigt torka kunde man få ta vattenbåt från stan att fylla på, annars så höll den med vatten hela tiden. Man drog alltså en ledning från denna brunnen ner nedanför berget, och det var självtryck, så fick man gå och hämta vatten där. Ytterligare en brunn fick göras, och det var uppe bakom rotundan. Det för att när rotundan byggdes så måste de ju ha vatten, och det gick ju inte att pumpa vatten från denna källa, utan då fick man bygga en egen brunn, och det byggdes bakom rotundan. Numera är den igenfylld, den har inget längre behov att fylla, för att vi har ju fått kommunal ledning, vi har ju en sommarledning. Så vi får kommunens vatten som vi får stänga av på hösten och sätta på våren. Och det, som alltid när det är sådana ledningar som ligger bitvis i dagen, så blir de sårbara, och vi har ju haft lite problem med läckor och sådant. Men det har gått hittills, och någon gång ska vi få löst den frågan också, för så vi får både vatten och avlopp så, och fungerar riktigt. Jag har tidigare berört kommunikationen till Framnäs. Det var ju ett problem. Vi hade ju som sagt ingen landförbindelse, utan det var till att komma till Juvik och så ta båten över till Kalvsund, och så fick man rå över med barnvagnar, kärror, mat och allting. Och sen skulle samma väg hem på kvällen när man skulle iväg. Det innebar ju det också att det blev lite intrigerat där ute på så sätt att man levde mer ihop än det blev senare. 1966 kom färjan dit. Då förändrades livet på något sätt. Hela Framnäs. Man hade byggt färdig vägen till Björke. Man kunde ta sig till Björke på landsvägen. Och man kunde komma över med bil, med material och allting. Det är klart, det var en oerhörd förbättring. Man var inte så isolerad längre som man var tidigare. Färjan kom som sagt vala till nere Grönvik som det heter idag. Det har det hetat hela tiden, fast vi sa alltid Grönavik. Fast det var en liten nackdel där som många var lite ledsna för. Det var det att nere vid Grönavik var faktiskt den enda sandstrand där man kunde bada med mindre barn. Den var alldeles vid färja, och den försvann i och med färjan kom dit. En stor del av den viken gjordes till parkeringsplats. Och det var inte så trevligt att bada där när färjan sedan hade kommit. Men man fick ta det onda med det goda, och det var ju... Det förändrade hela livet på Framnäs på något sätt. Förut så flyttade familjerna ut tidigt på våren och var där ute. Gubbarna åkte med färja in till Juvik, och så hade de cyklar eller bilar eller mopeder och tog sig till stan. Så kom de ut på kvällen, en del kanske var inne i stan hela veckan, och kom på fredag, lördag, söndag bara. Det var på något sätt skapade en gemenskap som kanske inte alla förstod. Man bodde lite kollektivt i ännu högre grad än man gör idag. Idag är det bara att ta bilen och köra till Björke och handla om det skulle vara någonting, eller till stan. Och vi hade ju även en affär på Kalvsund på den tiden, men den hade ju inte mycket att komma med. Men ändå var det kö på fredag och lördag där. Men som sagt, man hjälpte varandra och gemenskapen var stor. Ett litet exempel kan väl nämnas, en liten kuriosa grej i det hela. En familj i några hus, vi behöver inte säga några namn, men de fick helt plötsligt på söndag eftermiddag fick de främmat. De fick besök. Och vad gör man på söndag eftermiddag när man inte har något kaffebröd, allting är slut. Man har ju bara planerat för helgen. Det innebar det att grannarna, de som bodde där, de hjälptes åt. En kaka där, ett par bullar där. Till slut så blev det ett fint kakefart som bullades fram för gästerna. Och de satte upp en förvånad min och sa, hur kan ni ha så mycket fina kakor kvar på en söndag kväll efter en helg? Ja, förklara det den som kan. Främmarna har ofta fått lovord för att de ställer upp så lojalt för sitt sällskap. Och det finns nog egentligen inte många sällskap som har en sån lojal medlemsnumerär som Fram har. Vi har ofta framhävdat att det som har gjorts på Framnäs under alla dessa år, det är inte en eller ett par eller några stycken som har åstadkommit detta, utan det är hundratals och tusentals arbetstimmar som har lagts utav det mest skiftande slag. Det behöver inte vara några stora grejer, utan det är bara det att man jobbar allihop åt samma håll och hjälps åt. Och det är ju så att ett sällskaps styrka, det är ju dess lojala och fina medlemmar. Och det har Fram verkligen sett tillbaka att kunna ta tillvara på den kamratskapen och lojaliteten. Vi får ofta höra det i olika sammanhang. Hur kan Fram, som är så lite sällskap, vi är idag ungefär runt 400-500 medlemmar, 500 kan vi säga, kan hålla denna anläggningen, och för det är ingen liten anläggning. Vi har ju haft gäster ute som har satt upp ett förvånat ansikte och frågat, kan ni verkligen hålla detta? Men det har gått bra, och vi hoppas det ska gå bra i fortsättningen också. Så jag går vidare i berättningen. Berättelsen 1976, så kan vi säga, då fick Framnäs gästhamnsstatus. Vi blev upptagna i turistföreningens gästhamnsbok, och vi har under årens lopp på verkligt fina lovord för vår anläggning där ute, att den har varit välskött. Så att det är väldigt tacksamma och glada för, och ska försöka hålla även i fortsättningen. 1988 invigdes det konstverket som sitter på magasinsbyggnadens västra gavel. På initiativ av Gösta Karlsson så gjordes en insamling bland medlemmarna som inbringade en hel del sköna tusenlappar, och resultatet blev detta konstverk som vi kallar Koster i sikte. På vänster sida ser vi Kosteröarna med de berömda Kostertornen på Nordkoster som symboliserar Bohuslän och infarten till Bohuslän härifrån, söderifrån, medan man på höger sida ser en gammal koster med gaffelrigg som symboliserar Frammarnas närhet till Kosterbåten. Det hela är en hyllning till Frammarna och en hyllning till Bohuslän som har legat oss så varmt om hjärtat. Konstnären som har gjort dessa konstverk i koppar är Thomas Palmqvist. Han var givetvis också med på invigningen 1988. Och som sagt var, det var medlemmarna själva som har bidragit med pengar till detta. Uppe på gamla Frammare stuga sitter också en litet konstverk som Palmqvist har gjort. Och det är det gamla Frammares märke, vikingaskeppet, som är deras märke. Det är också hamrat i koppar på en platta, och även det är skänkt ut av Gösta Karlsson. Tiden rullar på, och helt plötsligt är vi framme vid 1996. Sällskapet är 100 år. En milstolpe i ett sällskapshistoria. Givetvis skulle de 100 åren firas. Vi hade ju all anledning att vara glada över vårt sällskap. Vi var glada över alla som har jobbat för oss och som så att säga hade fått Fram och Framnäs dit det var idag. Den sommaren blev en enda stor fest, kan man säga. Festerna började med att man skulle samlas ute på Svinholmarna, där Fram bildades för 100 år sedan, och hålla en liten minneshögtid. Vi hade fått låna sjöräddningens båt som gick ut från Framnäs med gästerna dit ut. Tyvärr var inte vädret allra bästa. Det var regndis och blåsigt, och det innebar det att man kunde inte gå i land på de hala bergen och bringa initiativtagarna sin hyllning, utan det fick ske ombord. Och det hölls en liten minnesstund där man erinrade om de gamla, och även GKSs ordförande var med och frambar sin hyllning till Fram och för det kummel som GKSs hade så stor nytta av för inseglingen till sin hamn i Långedal. Det avslutades den 10 maj med ett lite sankfem på Rotundan. Själva jubileumseglingarna blev enda stort kalas. Vädret var strålande. Vi hade gäster från Halmstad, Strömstad, ja överhuvudtaget överallt. Till och med från Stockholm kom vi så gamla klipper som tidigare nämns. Och det var fullt av båtar i smuttar runt om. Det var, vi hade öltält uppe på berget över Rotundan och det var trivsam samvaro och en trivsam träff för seglare från hela kusten. Vi hade tur med väder som sagt var så allt. Alla var nöjda och belåtna. Jubileumsåret avslutades i oktober med en stor festlighet på Valan där prominenta gäster var inbjudna från andra sällskap, från Seglarförbundet och så vidare. Och där det då Fram fick mottaga en hel del gåvor från andra gäster och eller från andra sällskap så att säga och från förbundet. Likadant delades ut förtjänsttecken till våra medlemmar även från förbundet och ifrån Fram. Alla som deltog i festligheterna på Framnäs och framförallt den sista helgen i juli då seglingarna var om Kosterbogården och Ägerskydde med alla dessa kosterbåtar i smutta. De kommer att ta det som ett minne på näthinnan så länge de lever skulle jag tro. Jag kan nämna också det att Jan Mark, den skickliga marinfotografen, han förevigde åtskilligt. Han var ute på kappseglingsbanan och fotograferade, så vi har ett album bevarat med hans bilder från hela jubileumsfestligheten. Nu är det ju så att ofta i alla fall, inte alltid men ofta är det så att när man satsar på en stor grej, ett stort jubileum som Fram faktiskt hade då, så kan luften gå ur om man tycker att nu tar vi igen oss. Men så har faktiskt inte blivit det Fram. Tvärtom får jag säga att de senare åren har det skett en väldig uppryckning. Då framför allt Framnäs som anläggning. Det är ju så att det får ständigt förnyas och förbättras där ute. Det slits hårt i väder och vind. Och bland de saker som har gjorts efter jubileet kan jag nämna det att det har lagts ett nytt tak på rotundan. Och samtidigt som det har isolerats där, helt nya fönster har byggts om, samtliga fönster på rotundan runt om. Ingen liten apparat, men det är gjort. Det startades en bryggfond för att förbättra bryggorna, och den fonden har medlemmarna ställt upp väldigt villigt och närmar sig 100 000 kronor som har gått till hjälp till de bryggorna som har byggts nere i smutta. Nu fortsätter vi med bryggorna åt Kallsund till. Det är ju så att bryggorna far farlig illa. De förnyas med jämna mellanrum. 1945 under metallstrejken byggdes de om. 1985-86 byggdes det nya plintar. Och nu är det alltså tid för en ny renovering. Det får ske hela tiden successivt. Och så att Fram har verkligen mycket att göra och vi har mycket att se till där ute, men vi ska försöka klara det, jag tror det, om vi hjälps åt allihop. En annan rolig sak som jag bör nämna detta, det är ju det att jag har tidigare pratat om våra träkostrar, de skingrades för vinden och alla möjliga håll. Och bland annat försvann ju de flesta K6-erna från våra eskader. Helt plötsligt tändes det ett hopp när några initiativtagare sa, varför inte köpa tillbaka dem? Vi går ihop några stycken och köper tillbaka lite K6-er. Och så gjordes, så nu har man gått ihop i olika konsortier och på så sätt har man köpt tillbaka. Så för närvarande ligger det 5 stycken K6-er Och därtill kommer en som Persie håller på att renovera. Så det är 6 K6er utav de som tidigare varit medlemmar i Fram som nu kommer tillbaka och ägs lite unisont utav medlemmarna. En väldigt trevligt initiativ som vi verkligen hoppas ska kunna försöka bli lite reklam för Fram. För det är ju så att ska man komma till kostebordssällskap, framförallt till Framnäs, så ska det finnas riktiga kostnader att se på. Det är ju något utav museiverksamhet också. Och när man är inne på det kan jag nämna det att på initiativ från kom upp på egentligen på gamla Frammars möte en gång att bilda en museifond där Nisse Dunér varit den drivande kraften som startade upp. Och vi har idag en fond som arbetar lite vid sidan av Frams verksamhet. Och till den fonden har vi fått en verklig raritet med en 22 kvadratmeters koster, den gamla Sparta, har renoverat och gjorts som, inte som ny men dock helrenoveras och är väldigt präktig skick. Hon ligger också i Smutta på Framnäs och är en fin representant för kosterbåten. Detta är i stort sett vad jag hade att berätta. Det finns mycket mer jag kan hålla på kanske hur länge som helst, men det ska jag inte göra. Jag vill bara göra ett litet sammandrag över det hela. Årtalen och där kanske kan, de är ju fakta i för sig, men det vill man forska mer i, det får man gå in i våra arkiv och titta lite bättre på sådana saker. Jag avslutar nu och tackar för mig, men jag kommer fortsätta med lite grann till efter detta, och det är Framnäs i dikt och ton. Slut på andra kassettens första sida. Var god spela färdig till bandets slut och vänd på kassetten och fortsätt sedan.